är P3 Nyheter dokumentär.
He said if you have a mask you should wear it.
But they don't have anything else. Mm.
Vi är inne på ett tobaksprocesslager. Och lukten här är outhärdlig.
So much dust in the air.
Det sticker och bränner i huden.
I månader har vi följt spåren som slutligen lett oss hit till en dammig lagerlokal på andra sidan jorden.
Yeah, just only film and don't ask questions.
Här blir nikotinet till det vita svenska snuset till. En produkt som företagen säger är tobaksfri och tillverkas under hälsosamma och säkra villkor.
Vi är väldigt, jag skulle säga försiktiga, men också väldigt, väldigt måna om att säkerställa att vi gör saker på rätt sätt.
He vomit constantly for 2 days.
De måste fylla på för deras kunder dör.
They continue to suffer. They don't have better quality of life.
Du lyssnar på Det vita snusets baksida, P3 Nyheter dokumentär av Matilda Skarehag och med mig, Linda Jensen Kidane.
Hej och välkomna ska ni vara till Frostig Advent med mig, Edvin Törnblom, i samarbete med Vault Frosted Apple.
Amanda, hon brukar matcha sina syndosor med sin klädsel. Så nu har jag tagit det här steget.
När snusföretaget Swedish Match lanserar sitt vita snus syn 2016 blir det en megasuccé. På bara några år exploderar marknaden. Flera andra företag lanserar sina egna vita snusmärken, som till exempel Velo av British American Tobacco Sweden.
Today I got something special for you. My favorite Velo Mighty Peppermint.
Där är lite mer Velo smaker. Och jag kommer inte gå igenom alla idag.
Plötsligt finns det vita snuset överallt. På evenemang delas det ut gratis. Och en ström av influencers gör reklam på Instagram, TikTok och i poddar. Innan sommaren 2022 regleras inte det vita snuset som andra tobaksprodukter. Det är till exempel fritt fram för företagen att marknadsföra sin nya produkt mot unga.
Tobaksbolagen visste att de hade ett fönster med fri lejd innan myndigheter skulle hinna ikapp.
Edith Künstlicher är PR-expert och har följt det vita snusets utveckling sedan starten. Det marknadsförs som något som i första hand är tänkt som en ersättningsprodukt till cigaretter. Men når också en annan grupp än rökare.
Om man skulle kartlägga vilka kanaler som snuset marknadsförs i under åren 2016-2022 så kan man nog hävda att målgruppen väldigt tydligt är under 25 år.
Under det senaste decenniet har snusandet bland unga tjejer flerdubblats enligt siffror från CAN, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning. 2024 nådde det historiskt höga nivåer, framförallt användandet av vitt snus.
Tanken är att få nya nikotinbrukare. De måste fylla på för deras kunder dör.
Det vita snuset slår igenom stort, både i delar av Europa och USA.
Dude, look how white these pouches are.
Après, faut savoir que ça en vrai c'est pas des snus, c'est des nicopouches. Il y a pas de.
It is just nicotine in it.
Även politiker älskar det svenska snuset.
Bryssels byråkrater förbereder nu ett totalförbud av det vita snuset. Det kommer vi moderater aldrig att acceptera.
Ebba Busch, varför hatar EU svensk snus?
Fattar inte den göttiga grejen med att pilla in en prilla under läppen och liksom ta fredagkväll.
EU skiffar i snuset.
Och den största framgångsfaktorn, menar PR-experten Edith, är företagens framställning av det vita snuset som ett tobaksfritt alternativ.
Det här är ju ett fantastiskt sätt att koppla bort produkten ifrån någonting som är kopplat till kära och lungcancer. Nikotinsnuset paketeras som smink och smakar godis och kan brukas precis överallt.
Så var kommer nikotinet ifrån i de här så kallade tobaksfria alternativen? Snusarna själva verkar inte ha någon aning.
Jag antar att det är producerat i kanske någon form kemisk produktionsprocess, skulle jag anta. Det är väl rimligt, för den ser inte ut att vara naturlig.
Tobak vet man ju att det kommer från liksom växter, plantor. Men nikotin har jag faktiskt ingen aning.
Varken på dosorna eller snusföretagens hemsidor får vi några ledtrådar. Däremot information om att tillverkningen ska gå schysst till. Vem eller vilka som ingår i olika företagsleverantörskedjor är ofta hemlig information. Här börjar P3 Nyheters resa för att spåra nikotinet i det vita snuset. Något som visar sig vara svårare än vi trott. Det kommer att bli en resa från Sverige via Tyskland till leriga fält i en helt annan världsdel.
Vi tar hjälp av en AI för att bygga en hemsida.
För att få reda på var nikotinet till de svenska dosorna kommer ifrån bestämmer vi oss för att starta ett påhittat snusföretag för att komma närmare branschen.
Vi får förslag på ett namn, Aurora, dosan är vit och på den här dosan så står det Aurora. Och sen är det som en bergstopp som ser ut som A-et i Aurora.
Samtidigt kommer vi över ett dokument med en möjlig nikotinleverantör till en av Sveriges största snusproducenter, Swedish Match, som står bakom det vita snusets syn. Leverantören heter Contraf Nicotex, CNT, och deras huvudkontor ligger i staden Heilbronn i södra Tyskland. På deras hemsida syns torkade tobaksplantor och injektionsflaskor fyllda med nikotin mot en kritvit bakgrund. De kanske kan vara nyckeln till information om var det vita snusets nikotin kommer från. Med hjälp av vårt fejkade snusbolag Aurora får vi till ett teamsmöte med CNT.
Släng bort din jävla frukostskål.
Jag tyckte inte det var proffsigt.
Nej.
Hi, thanks for inviting us for this meeting.
Yeah, so we are the, let's say in the Western world, the biggest supplier of nicotine in this regard.
Många tror att nikotinet i det vita snuset framställs kemiskt. Och det är möjligt att göra det, men eftersom det är dyrt så väljer många företag den billigare vägen, det vill säga tobaksplantan.
Samtalet går bättre än vad vi hade förväntat oss. Säljaren berättar om hur framställningen går till.
Vi får bekräftat att både Swedish Match och en annan stor snusproducent, British American Tobacco Sweden, köper sitt nikotin från CNT. Och vi får också reda på var deras nikotin kommer ifrån. Indien. Swedish Match syn och British American Tobacco Swedens Velo innehåller alltså nikotin som kommer från indiska tobaksplantor. Vi vill få den verkliga bilden av det vita snuset. Från tobaksplanta till de populära dosorna som blivit en miljardindustri. Så vi bestämmer oss för att åka dit.
Vi sitter i bilen på väg till ett tobaksfält där vi ska träffa en tobaksbonde.
Vi är i delstaten Gujarat i nordvästra Indien. Gujarat står ensamt för nästan hälften av landets totala tobaksproduktion. Vägen som vi åker på kallas Nicotine Road. Överallt ligger stora tobaksfält. Vi träffar tobaksbonden Vami, som egentligen heter något annat. Han tar med oss till ett av sina tobaksfält.
Han åker framför oss på sin moped. Vi åker bakom i bilen. Och på vägen dit så stannar han till och pekar mot en stor fabriksbyggnad.
This is like Nysol's go down, like whatever they purchase from farmers, they store it here.
Och så säger han att det här det är företaget Nysol och det är till dem han säljer sin tobak. Det är alltså här som nikotinet görs, det som hamnar i det vita snuset.
Men karibben 30-35 år så kör jag.
Vami har odlat tobak de senaste 30-35 åren. Tobaken som används till nikotinutvinning, som den han planterar här, är extra stark, berättar han. Och det ska visa sig att man kan bli riktigt sjuk av att arbeta med den. Bönderna har fått bättre villkor sedan CNTs dotterbolag Nisol dök upp för 7 år sedan, säger han. De får en extra summa om de väljer att placera sina barn i skolan. Och om man sålt tobak till Nisol i minst 3 år får man ytterligare en bonus. Nisol ger bönderna ett kit med säkerhetsutrustning, berättar Vami. Bland annat handskar och munskydd som behövs för att skydda sig mot till exempel nikotinförgiftning. Om bönderna ser till att skyddsutrustningen används får de en bonus i slutet av säsongen. Vami visar stolt upp ett kvitto som intyger att han tagit emot drygt 1000 svenska kronor för att han använder utrustningen. Men det är inte bönder som Vami själv som i huvudsak jobbar ute på tobaksfälten. Det finns ett led till i leverantörskedjan. Arbetarna. De som faktiskt planterar, plockar och processar tobaken som i slutändan hamnar i velo- och syndosorna.
Vi stannar till vid ett tobaksfält som ägs av en Nisol-bonde. På det arbetar kanske 10 personer. Deras fötter sjunker ner i leran, nästan till fotknölarna. Och det är upp mot 40 grader i skuggan.
Ingenstans på fälten syns arbetare med skyddsutrustningen. En av arbetarna vi träffar är Riva. Hon är 80 år.
Hon har tagit en paus från jobbet och sitter ner på marken medan vi pratar med henne.
Vi visar henne skyddsutrustningen. Hon har varken sett skyddsglasögonen eller plasthandskarna tidigare.
När vi tar upp munskyddet så säger hon att hon har sett sådana användas som en läkare på sjukhuset. Men inga av sakerna hon använt när hon jobbat på fältet.
På samma tobaksfält jobbar också Champaben.
När vi tar upp plasthandskarna så säger hon att hon har sett sådana förut. En gång när en släkting använde henna färg. Men det är inget hon har använt när hon jobbat.
Inga av arbetarna som vi träffar har den skyddsutrustning som Nisol-bönderna får betalt för om den används. Tobaksarbetarna är inte knutna till någon särskild odling eller bonde utan flyttar dag för dag dit det finns jobb. På ett av fälten träffar vi Vishnubai. Han har arbetat på tobaksfälten sedan han var barn. Hans fru gick bort nyligen av en hjärtattack och det har förvärrat familjens ekonomiska situation. Tobaksarbetarna vi träffar får liknande lön. En lön som inte ens motsvarar hälften av den lagstadgade minimilönen i delstaten, som ligger på runt 60 kronor om dagen. Arbetarna tjänar omkring 18-25 kronor per dag, motsvarande ungefär en halv dosa vitt snus. En summa som är svår att leva eller försörja en hel familj på. Vishnubai berättar att hans familj bara har råd att äta en gång om dagen och de kan inte betala elräkningen. Några bonusar för att sätta sina barn i skolan har han aldrig hört talas om. Vi träffar 56-åriga Rameshbai som även han jobbat på tobaksfälten nästan hela sitt liv. Han bor tillsammans med 4 andra släktingar och tjänar 20 kronor om dagen. Vi har inte ens råd med grönsaker, berättar han. Vi äter bara bröd och yoghurt. Tobaksbladen som arbetarna skördar här på fälten torkas och skickas till stora tobakslager där de processas och blir till antingen mald tobak eller tobaksdamm som blir till nikotinet som till slut hamnar i Swedish Match och British American Tobacco Swedens vita snus. Vishnubhai berättar att han också jobbar på de stora tobakslagren. Men att det är en plats han, så långt det är möjligt, undviker att sätta sin fot på.
It's a very strong smell.
Yeah, I feel the light on my lamp.
You can smell it from outside.
Yeah.
Det är nu vi är på det här tobaksprocesslagret. Och lukten här är verkligen outhärdlig. Överallt i luften så yr det här tobaksdammet omkring. Huden bränns, ögonen bränns.
Did you ask him if this pile of tobacco is tobacco dust or the end product?
No, this is the end product.
Okay.
So basically that raw tobacco goes in this where it's processed. Then it's cleaned off on the dust.
När Vishnubhai måste arbeta på lagren för att få in pengar klarar han bara av att jobba halvdagar. Lukten på tobaksprocesslagret är så stark att hans ögon, ansikte och hela kropp bränner. Han får sån yrsel att han inte kan sova på nätterna. Även när tobaken ska skördas ute på fälten får han liknande symptom. Men, säger han, vi måste göra det ändå. Vi behöver pengarna. Även 56-åriga Rameshbhai, han som bara äter bröd och yoghurt, berättar att han påverkas efter en dag på tobaksfältet. I slutet av skördesäsongen, när tobaken skördas och torkas, utsöndrar bladen stora mängder nikotin. Då mår han extremt dåligt. Han kräks konstant i flera dagar och kan inte äta någonting, förklarar han. Bönderna vi pratat med bekräftar arbetarnas symptom. Bonden Vami, som vi träffade i början av den här resan, berättar att tobaken som används till nikotinutvinning är så stark att det kan vara svårt att hitta arbetare.
Workers ko chakkar wo Kolkata mein aata hai.
Arbetarna känner sig bara yra och tunga i huvudet några dagar. Sen vänjer de sig, säger han. Att vara tobaksarbetare är ett farligt jobb. Flera studier visar att arbetare på tobaksprocesslagren kan få permanenta lungsjukdomar som astma och kronisk bronkit. Enligt en studie från 2003 drabbas nästan en av fyra av andnöd om de promenerar 100 meter eller ens lämnar hemmet. Det är framförallt på grund av tobaksdammet som virvlar runt inne på lagren. I en pågående studie som Nayantara S. Nayak har gjort vid ett forskningscenter i den indiska staden Dharwad uppger nära hälften av arbetarna att de lider av kroniska sjukdomar.
44% of the workers reported that they have been suffering from chronic illnesses.
Studien har också visat att många av arbetarna drabbas av tillfälliga sjukdomar, som gröna tobakssjukan, en typ av nikotinförgiftning.
Usually they get nausea, get dizziness, then headache and breathlessness they feel.
När nikotinet absorberas genom huden blir arbetarna sjuka. Nayantara förklarar att skyddsutrustning som munskydd och handskar kan skydda. Arbetarna som Nayantara träffade under sin studie hade inte heller skyddsutrustning.
They continue to suffer. They don't have better quality of life.
Längst in i byggnaden så står arbetare vid maskiner som strimlar tobak. De fyller på maskinen från toppen med tobak som de sen fångar upp i säckar. Ingen av dem bär munskydd eller handskar. Och de går omkring barfota i dammet.
När vi pratar med en av arbetarna kommer ägaren fram till oss.
They are saying that we should not ask much about this. You want to film, then film that.
Vi får vara på plats och spela in. Men vi får inte ställa några djupare frågor om arbetarna. Bland tobakshögarna, i tobaksdammet som yr, springer lekande barn omkring, barfota.
Familjerna som är här är migrantarbetare från andra delar av Indien. En familj delar på ett rum där de sover på golvet.
De lagar mat över öppen eld. Och lukten från tobaken blandas med röken från eldstäderna. Så det är hela tiden tungt att andas.
Forskning som gjorts på liknande arbetsplatser, där barn vistas bland tobaksdamm, visar att även de drabbas av sjukdomar.
First, let's dig into what Zyn's explosive growth means for Philip Morris.
Det vita snuset är en vinstmaskin för både British American Tobacco Sweden, Swedish Match och deras ägare. Den amerikanska tobaksjätten Philip Morris köpte Swedish Match och deras syn 2022. Och sedan början av det året har försäljningen av dosor i USA ökat med cirka 200%.
So many smokers are turning to the nicotine pouches. There's now a shortage of them.
Efterfrågan har varit så stor att syn blivit en bristvara. En syndemic, eller synpocalypse som det kallats.
The Zyn shortage is real, boys, and it's not looking good.
Under 2023 var British American Tobacco med deras Velo en av de största aktörerna på marknaden för vitt snus utanför USA. Totalt såldes 5,4 miljarder nikotinpåsar. Samtidigt som företagen gör stora vinster på det vita snuset lever tobaksarbetare i extrem fattigdom och får inte ens hälften av den lagstadgade minimilönen och riskerar allvarliga sjukdomar. Petri Nyheter tar kontakt med snusföretagen för att ställa de frågor som dykt upp under vår jakt på nikotinet i det vita snuset. Vi träffar Annette Rosengren på Swedish Match huvudkontor med panoramavy över Stockholm.
Jag kommer från Sveriges Radio.
Hon är vd i de nordiska länderna.
För oss är ju målgruppen vuxna rökare eller vuxna nikotinanvändare.
Swedish Match håller inte med om att det vita snuset är ett sätt att locka till sig nya nikotinanvändare då tobaksföretagens kunder dör. De uppmuntrar ingen att börja använda nikotinprodukter eftersom de inte är riskfria. Men det vita snuset är betydligt mindre skadligt än att fortsätta röka, säger de. Att Swedish Match riktar in sig på unga användare genom sin marknadsföring i sociala medier håller Annette inte heller med om. Och hon tycker inte att det är missvisande att kalla det vita snuset för tobaksfritt.
Tycker du inte att konsumenten har liksom rätt att veta vart ursprunget kommer ifrån?
Absolut, men det är ju ingenting som vi skulle dölja. Utan det handlar ju om hur du som konsument bara ställer frågan. Vi är ju öppna med att berätta att det framställs ur tobaksplantan.
Tidigare har företag i Sverige inte haft någon juridisk skyldighet att ha koll på sina leverantörer. Men 2024 kom ett nytt EU-direktiv som de närmaste åren kommer att bli svensk lag. Det innebär att företag kommer att ha en skyldighet att bland annat stoppa kränkningar av mänskliga rättigheter i sina leverantörsled. Till exempel rätten till en lön som går att leva på.
Ja, men det är ju självklart att hela värdekedjan är viktig för oss. Vi är väldigt, jag skulle säga försiktiga, men också väldigt, väldigt måna om att säkerställa att vi gör saker på rätt sätt. Det har ju egentligen drivits fram av den bransch vi är i och där vi själv vill ta ansvar från ax till limpa.
Swedish Match har uppförandekoder som fungerar som riktlinjer inom företaget och för deras leverantörer, som bland annat reglerar arbetarnas villkor.
Så det är ju inte någonting som du liksom bara säger att vi har de här practice, utan när man skriver ett avtal så skriver man på det avtalet och i dem ingår ju också våra policies.
I uppförandekoden står det att lönen som minst ska motsvara landets minimilön och täcka basic needs. Basic needs innebär levnadskostnader som mat och tak över huvudet.
Vi träffade många arbetare. Alla vi träffade var dagsavlönade och fick omkring 20 kronor om dagen för det arbetet. Tycker ni att det är en rimlig lön?
Nu har jag inga detaljer eftersom du presenterar ny fakta för mig här. Så att där skulle jag vilja ta del av faktan för att förstå vad är den rätta nivån och vad är det som vi har avtalat med den leverantören.
Ja, alltså de har ju all sin nikotinutvinning i Indien, i fabriken. Och jag bad ju er innan att kolla upp inför den här intervjun.
Det är ny fakta för mig, det du beskriver med både att de är daglönare och att dessutom har då en anställningsform som inte är en anställning. För i vår uppförandekod så vill vi ju att våra leverantörer säkerställer dels att du kan försörja dig på, jag kan inte bedöma om den summan är att du kan försörja dig på det just i Indien dagligen.
Att arbetarna vi träffat inte ens tjänar hälften av den lägsta tillåtna lönen strider alltså mot Swedish Match egna uppförandekod.
Vad tänker du spontant när jag berättar det här för dig?
Att det följer inte den praxis som vi själv har satt upp och att vi behöver göra en kontroll av de revisioner vi har gjort. Och det är av högsta vikt för oss att få kännedom om sådana saker för att då har vi ju chans att adressera det.
Följer ni inte upp redan nu, innan jag berättar om de här sakerna, följer ni inte upp hur väl era leverantörer följer de här uppförandekoderna?
Jo, men om vi är där och gör en revision och inte hittar någonting så det gäller ju att man hittar någonting vid en revision och ni har uppenbarligen här hittat någonting som inte vi har hittat vid en revision. Eller om den ligger för revision nu så borde vi hitta det.
När den senaste revisionen gjordes, det vet inte Annette på Swedish Match. Hon understryker att Philip Morris bara ägt Swedish Match i några år och att förändringsarbete inte sker över en natt. Vi påtalar att tobaksarbetarna vi träffat inte har den skyddsutrustning som de har rätt till enligt Swedish Match uppförandekoder.
Och det är ju det viktigaste av allt. Det är att den som kommer i kontakt antingen med tobaksplantan eller jobbar med förädling av nikotin har tillgång till lämplig skyddsutrustning. Och vad du beskriver nu så är det en leverantör som inte har levt upp till kraven. Och då är det någonting som vi absolut vill se över. Men då behöver vi ju er hjälp att få er fakta.
Nu är det ju vi som kommer med den här informationen. Har inte ni som företag ett ansvar att ta reda på den här informationen?
Det är ju därför vi använder oss av tredjeparts. Och det bästa är ju alltid att flygande inspektioner som kommer som en överraskning.
Men känner du själv att ni har misslyckats med det arbetet när jag berättar om de här sakerna?
Jag tycker inte det är bra när jag hör det du beskriver. För att så ska det inte vara någonstans oavsett vilken typ av produkt du odlar. För det finns idag krav på uppförandekoder. Det är därför jag vill att vi följer upp på det. För det här är ju också en ny verksamhet. Vi har köpt Swedish Match och vi vill ju kunna rätta till det här framåt.
Välkommen. Vi tar emot ditt samtal så snart vi kan.
Vi försöker få kontakt med Velos tillverkare British American Tobacco Sweden för att höra varför inte heller de lever upp till sina egna riktlinjer kring löner och skyddsutrustning.
British American Tobacco Sweden, ABM.
Ja, hej, jag heter Matilda och jag ringer från P3 Nyheter.
Vi mejlar, ringer, mejlar igen, ringer receptionen.
Jag vet tyvärr inte vad det är, jag har bara säljare härifrån.
Till slut får vi kontakt med en presstalesperson som säger att han ska återkomma. I ett mejl skriver de att deras nikotinprodukter inte är menade för någon under 18 år och att de följer den lagstiftning som finns gällande marknadsföring av produkten. I övrigt så svarar han inte på några av våra frågor. Swedish Match och British American Tobacco Swedens nikotinleverantör Nisol skriver i en kommentar till P3 Nyheter att de erbjuder gratis skyddsutrustning och utbildning för bönderna. De har avtal för att garantera att riktlinjer kring skyddsutrustning och korrekta löner betalas ut till tobaksarbetarna. Nisol gör även regelbundna kontroller ute på tobaksfälten. Varför riktlinjer inte följs hos bönderna som P3 Nyheter har besökt kan inte Nisol svara på.
What I'm talking about, ladies and gentlemen, is Zyn. This is what it looks like. That is the can. Zyn nicotine pouches, right?
Jag tycker faktiskt att man ska kunna vara vuxen nu att faktiskt också kunna få använda vitt snus.
Det vita snuset som lockat till sig en våg av nya användare och beskrivs som en framgångssaga för svensk export tillverkas alltså i Indien. Via vårt påhittade snusföretag Aurora har vi spårat leverantörskedjan bakom det vita snuset Velo och Zyn. I Indien träffade vi arbetarna som lever i extrem fattigdom. De tjänar långt under den lagstadgade minimilönen och riskerar dessutom att drabbas av både nikotinförgiftning och lungsjukdomar. Som arbetaren Ramesh Bhai, som kräks i flera dagar efter att han jobbat på tobaksfälten, eller Vishnubai, han som måste jobba på tobakslagren trots att det känns som att hela kroppen brinner
och att han blir så yr att han inte kan sova om nätterna. Vishnubhais äldsta son har precis lärt sig att räkna till 10. Han är 6 år, lika gammal som Vishnubhai själv var när han började följa med sina föräldrar till tobaksfältet. Vishnubhai kan varken läsa eller skriva och han vill se en annan framtid för sin son. En framtid med ett jobb där han blir respekterad. Du har lyssnat på Det vita snusets baksida, P3 Nyheter dokumentär av Matilda Skarehag och med mig Linda Jensen Kidane. Producenter var Axel Winqvist, Isabel Svan och Caroline Kärnen. Ljudklippen i dokumentären kommer från Nico Company, Fredagspodden, Snus Smart, nikotinpåsar.com, Jared Outlaw, La Special, JRE Moments, Aftonbladet TV, TikTok Krille, Johan Nissinen Folklistan, CNBC Television, CBS Colorado och Hey Jive Pix 2.0.
Du har hört en podd från P3, Sveriges Radio.